Ja, välkomna ni som orkar stanna kvar och vara med på bibelstudien en stund till. Ikväll blir det mer kanske av predikan och så imorgon förmiddag också, men jag är glad att få läsa Bibeln tillsammans med. Innan jag läser vidare så ska jag tala om för er att jag har en bok med mig. Den heter Bondens år. En daglig inspiration för alla årets dagar. Det är Anschus Bushan, en storbonde i Sydafrika. Och jag fick den här boken själv till midsommar förra året. Och vi läser den varje morgon, min fru och jag. Och sen dess har jag köpt, jag vet inte hur många. Och de tre sista jag hade nu kvar hemma, eller fyra hade jag, men jag har tre kvar. Och de säljer jag för 150 kronor styck, om det är någon av er. Jag är inte för att sälja böcker i första hand, men är det någon av er så som vill ha boken sen, den är bra. Han är en märklig man. Han hade en gudstjänst där det var 240 000 åhörare och alla satt på handbalar. Det är ni, utanför Pietermaritzburg. Jag har hört mycket gott om honom när jag var i Sydafrika i somras också. Ja. En andagsbok. Andra Timoteusbrevet kapitel 1. Jag har blivit påminn om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mor. Men jag ska avsluta det kort här. Och jag är viss om att den finns också hos dig. Han hade alltså en mamma som trodde på Gud. Ser ni det? Och en mormor. Och det är bra. Men det räcker inte. Man måste själv finna vägen. Hörde ni vad jag sa? Det är bra med mamma och mormor om de tror på Gud. Men du som känner, jag har ingen mamma och mormor som tror. Huvudsaken att du har funnit Jesus Kristus. Var rädd om din tro. Jag vill också ge en liten varning där att säga. Ibland så är det positivt, men ibland kan det vara farligt när man lever på fädernas tro. Jag tror inte att våra pionjärer, vi ska tacka Gud för dem, kommer ihåg det. Men jag tror inte att de vill att vi ska bära deras aska i kortege. Jag tror att de vill att vi ska ge oss hän. De kanske inte har upptäckt allt. Och vi har på resan förlorat en del saker. Och då behöver vi återupptäcka evangeliet. Och då ska jag ge ett ord ifrån, jag tar det från Gamla Testamentet. Så er säd i rättfärdighet, skörda efter kärlekens lag. Bryt er ny mark, det är dags att vända sig till Herren. För att han ska komma och låta rättfärdighet regna över er. Jag tror jag ska stanna med den kommentaren på mamma och mormor. Vers 12 citerade jag förut. Därför måste jag utstå allt detta, men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Och har ni sett vad han tror på? Från vers 8 framåt. Det är ju evangelium för bibelveckor. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre. Och inte heller för mig som är fånge för hans skull. Det är väldigt bra detta. Utan lid för evangeliet du också med kraften för Gud. Nu kommer han in. En inandning nu. Han har räddat oss. Och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar. Utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkt oss i Kristus Jesus. Redan före tidens början. Men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Vilka ord! Oj. Jag vet vem jag tror på. Ska vi bläddra lite i den framåt i det fjärde kapitlet. I andra Timoteusbrevet. I det fjärde kapitlet. Andra Tim 4 så står det så här. Mitt vers 6. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer. Har ni sett versen? Och tiden är inne då jag måste bryta upp. Oj. Man kan läsa vers 7 sittande. Men det är inte lätt. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren den rättvise domaren ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla i viss träsk och Älvsbyn och Boden och Luleå och Piteå som längtar efter hans ankomst. Halleluja! Jag får läsa till lite extra, det kände jag. Jag har bevarat tron. Håll stånd emot den onde. Första Petrusbrevet. Jag tror vi ska läsa det innan till. Första Petrusbrevet. Kapitel 5. Första Petrusbrevet, kapitel 5. Första Petrusbrevet, kapitel 5. Och det står det så här, vers 8. Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter att sluka, efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni får lida en kort tid, ska Gud som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus Jesus upprätta er, stödja er och ge fasthet. Hans är makten i evighet. En del av er kommer ihåg namnet Frank Mangs. För en del andra är det helt okänt. Men Frank Mangs, han sa många bra saker, och han sa bland annat så här: köttet, alltså gamla naturen, blir inte bättre med åren, det blir bara segare, sa han. Känner ni igen det? Blodet rusar inte runt i min kropp lika fort som det gjorde för 50 år sedan. Men det finns andra frestelser för Rolf idag. Hör ni vad jag säger? Det finns andra frestelser. Det finns andra frestelser för oss. Men då ska vi säga sig varandra idag: i Jesu Kristi namn, håll stånd mot den onde, orubbliga i tron. Orubbliga i tron. Och bekänna. Som han säger i det andra. Nu har ni uppe andra brevets första kapitel. Så då kan ni titta på vers 4. Det står så här: han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur. Jag tycker det är underbart ord. Sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Var rädd om din tro. Tillbaka till brevet igen. Första kapitlet i andra Timotebrevet. Andra Timotebrevet, kapitel 1. Andra Timotebrevet, kapitel 1. Och då står det så här. I den 14:e versen: bevara genom den heliga anden som bor i oss det goda som har anförtrotts dig. Alltså det går att bli bevarad i tron. Det var det jag ville komma till. Jag sa i början av mitt bibelstudium att jag har haft förmånen att vara lärare på bibelskolan på Göteborg i många år. Och nu har det gått så många år, så ibland möter jag då en damer som kommer med en man och så två barn, och så säger de: kommer du ihåg mig? Och de har förändrat utseende, killarna också. För några månader sedan gick jag Ekersgatan fram i Örebro. Och det kom en man emot mig på andra sidan trottoaren. Och jag såg att han hade ögonkontakt med mig. Och då gick jag över gatan, för jag tänkte han känner tydligen mig. Och då tittade han på mig och säger: Rolf, känner du igen mig? Och jag var tvungen att bekänna: det gör jag inte. Helskägg. Och inte därför jag inte känner igen. Jag gick på bibelskolan 2002. Men nu har jag kommit till en högre klarhet. Är ni med? Och så har jag lämnat min kristna tro. Var försiktig, lilla hjärta. Var försiktig, lilla öra. Var försiktig, lilla öga. Var rädd om din tro. Timoteus, bevara tron. Rolf, bevara tron. Ivan, bevara tron. Jag skulle kunna ta namnen på. Och då vill jag säga: Gud, hjälp oss. Den grabben, jag försökte tala med honom. Men jag ska inte kommentera det mer nu. Var Timoteus i troskris när han får brevet, det vet jag inte. Men brevet är skrivet både för situationen i församlingen. Det var avfall på gång. Det är skrivet med tanke på den situation Timoteus befann sig i. Och det är skrivet med tanke på den situation Paulus befann sig i. Alltså, han var på väg att bryta upp och han behövde en hälsning från en yngre kollega. Var rädd om din tro. Var rädd om din tro. Och jag hoppas, om jag får leva ett tag till, det vet jag inte, att man vid min grav ska kunna säga en dag: han bevarade tron. Gud har signat oss. Den heliga ande är verksam och han vill hjälpa oss att bevara sitt tron. H-A-L-L-E-L-U-J-A. Nu ska jag ta nästa punkt i det här. Och det är vers 6. Ni ska se, vi kommer nog igenom brevet innan kvällen. Här då. Vers 6. Har ni hittat vers 6 i första kapitlet? Och där står det så här. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraften, kärlekens och självbesinningens. Har ni hittat versarna? Då bläddrar vi tillbaka till i första Timotebrevet. Första Timotebrevet, kapitel 4. Kapitel 4. Vers 14. Har ni hittat första Timotebrevet, fjärde kapitel, vers 14. Ta vara på den nådegåva du har. Den som du fick när profetior utpekade dig och de äldstes råd lade sina händer på dig. Tänk på detta, lev i detta så att de alla ser dina framsteg. Ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta och så vidare. Ta vara på den nådegåva du har, den som du fick när profetior utpekade dig. Tillbaka till texten här. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Först några ord om handpåläggning. Nya testamentet, gamla testamentet vet ni, det talar mycket om handpåläggning vid olika tillfällen. Nya testamentet är fyra olika tillfällen. Det blir väl signesakt av barn. De man händer på barn och bad för dem. Det andra är när man bad för sjuka. Man lade händerna på sjuka och bad för dem. För det tredje det är när man bad för de nydöpta, nykristna, att de skulle omfatta en helig andel och man händerna på dem. Och för det fjärde, det är i samband med avskiljandet av tjänare i församlingen, eller utsändandet av vittnen, då la man händerna på den och välsignade den. Det är de fyra olika tillfällena då det talas om handpåläggning i Nya Testamentet. Paulus skriver i första Timotebrevets femte kapitel, man ska vara försiktig med handpåläggning. Ibland tycker jag vi har blivit för försiktiga. Observera, man lägger inte händerna var som helst på människor och inte hur som helst, det gör man inte. Var rädd om den personliga integriteten och så vidare. Nu talar jag svårt här, men jag tror en del förstår mig här. Vi ska vara och vi ska ibland behöver vi lägga händerna på varandra och bedja för varandra. Och ibland så måste man smörja med olja. Man kan smörja i pannan på en människa. Man kan smörja på ögonlocken om man vill det, eller på händerna. Men det är bra ibland när man ber för sjuka att smörja med olja också. Vi har tappat det här tyvärr. Men ja, kanske inte ni här i hjälp. Förlåt mig. När Timoteus var nykristen och nydöpt, så låg de äldste sina händer på honom. Jag vet inte om han låg på knä, det vet jag inte. Eller om han stod upp. Och så bad de. Och då var det profetior som uttalades över honom. Och han fick någon eller några nådegåvor. Och nu säger Paulus till honom, alltså i Efesus, där han är församlingsföreståndare när han får det här brevet. Det var gnosticismen på väg in. Och nu undrar ni, vad var gnosticismen? Kort sammanfattning. Det var en blandning av kristendom, hedendom och judendom. Man sa, det är bra med korset. Men någonting mera. Plus någonting mera. Det är bra med Jesus, men vi vill ha någonting mera. Och var inte rädda ibland för New Age-sammanhang. Det ska vi förkunna Jesus, för de längtar efter någonting då. Och då ska vi komma med Jesus-budskapet. Men det ska jag lämna det. Så vi ska förkunna Jesus idag. Hade han förlorat frimodigheten? Jag vet inte. Då står det så här. Jag påminner om att du ska blåsa liv. Det står inte att Gud ska blåsa liv, utan du ska blåsa liv i den nådegåva som du har fått. Bevara den heliga anden. Hur många nådegåvor finns det? Svara inte för snabbt. I första Korinthierbrevets 12:e kapitel står det uppräknat 9. Ska vi läsa dem för att ni ska få med det? Första Korinthierbrevets 12:e kapitel. Jag känner att jag blir mångordig här, men jag. Och innan jag är med in på det här, så vill jag säga en del är brända på det här området och blir lite rädda, men vi behöver en ny fräschhet när det gäller andens gåvor idag. Jag vill säga det. Det är ett märkligt kapitel, första Korinthierbrevet 12 kapitel. Jag måste få läsa från början. Har ni hittat? Första Korinthierbrevet kapitel 12. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, och när det står bröder kan det översätta syskon, vill jag att ni ska ha kunskap. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus, och att ingen kan säga Jesus är Herren om han inte fyller den heliga anden. Men vad menar Paulus? Vad menar han? Jag ska ge en tolkning. En tolkning, det finns säkert flera. Det finns flera. En del de ville hävda att Jesus, han var Guds son när han kom till jorden. Och i och med uppståndelsen från de döda så var det liksom Gud skrev ut kvittot på, han är Guds son. Och då sa man, Jesus är Herre. Andra sa så här, han blev Guds son när han uppstod från de döda. Förut var han inte, och då kan man säga det här otäcka ordet som det står här om i texten. Det är det märkliga. Alltså, man profeterade mot varandra i församlingen. Och tänk om det bara hade skett på i församlingen i Korint. Det händer också i vår tid, man profeterar mot varandra. Tyvärr. Ja, jag tror det är något av det som det kanske ligger bakom det. Vers 4. Nådegåvorna är olika, men anden densamme. Vers 5. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheten är olika, men Gud är densamme. Han som verkar i allt och överallt. Här har ni treenigheten. Vers 4. Anden. Vers 5. Jesus. Vers 6. Fadern. Jag bara ger en liten kommentar till det. Hos var och en framträder anden så att den blir till, är det fel översatt det? Ska det stå njuta? Nej, det står nytta, ser ni det? Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet, vishetens nådegåva. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap, kunskapens nådegåva. En får tro genom anden, en annan får genom samma ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under, en får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som han själv eller den själv vill. Romarbrevets 12 kapitel. Romarbrevets 12 kapitel. Det är mycket bibelläsning här. Romarbrevets 12 kapitel. Vers 6. Jag kan det börja vers 5 också. Eller vers 4. Romarbrevet kapitel 12. Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, men alla men med olika uppgifter, så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Är ni med? Kristus är huvudet i församlingen. Kristus är huvudet. Och vi är lemmar i kroppen. Från huvudet ska order utgå till de olika lemmarna så att kroppen ska fungera. Nu läser vi lite mer det. Så står det så här. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandes gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare och med glatt hjärta visa barmhärtighet. Det finns en präst utanför Göteborg som heter Anders Petter Sjödin. Hittar ni boken Sök Guds ansikte, eller vad heter den nya som har kommit? Ja, men speciellt Sök Guds ansikte. Överhuvudtaget, köp böcker utav Anders Petter Sjödin. Och han räknar upp 30 nådegåvor. Fråga mig inte hur många det finns. Men ett vet jag. Nu måste ni förstå mig. Jag behöver gåvorna för min svaghet. För att jag ska få kraft och kunna bära andens frukter. Som är kärlek, glädje, fri, tålamod och så vidare. Jag ska ta det igen. Jag behöver kraft. När den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft. Då ska jag kunna bära kärlekens frukt, fridens frukt, barmhärtighetens frukt, vänlighetens frukt och så vidare. Förstår ni? Varför är det så mycket trötthet i församlingen många gånger? Vi kanske saknar kraft. Observera. Det är samma ande vi får när vi blir födda på nytt. Det är inte artskillnad, men det är gradskillnad. Förstår ni mig nu? Samma ande, men mer, så det flödar över. Han ska fylla mig så att det flödar över. Gör som Herrens ord, eller bär fram alla tomma kärl, sjunger vi en sång. Tack kära Gud. Blygs inte för gåvan. Blygs inte för gåvan. Karisma, alltså de andliga gåvorna utan karaktär, är en katastrof. Jag ska tala i meningen till igen. Den har jag tagit ifrån Peter Halldorf. Karisma utan karaktär är en katastrof. Och ni vet, det är inte kylan som befordrar liv. Det är värme. Och vi behöver värme i församlingen. Och nu tror jag Gud har lagt ner gåvor hos oss. Och vi skulle uppmuntra varandra mer än vi gör att använda de gåvor vi har fått. Och jag känner, vi kan inte ställa upp församlingen på en rad och säga du har den gåvan. Men vi skulle ha mer av gåvupptäckande. Uppmuntra varandra att odla den nådegåva som Gud har givit för att vi ska bli till nytta. Oj, jag känner henne. Ett förmiddagsmöte i en kyrka, jag vet vilken kyrka det var i. Anders Peter Sjödin refererar i sin bok om det. Pastorn predikar och så säger pastorn amen. Och så säger någon så här: så säger Herren, du ska inte köra Mercedes, du ska köra Toyota. Karismatisk villhjärna. Nej. Är ni med? Vi måste ta det sagt här. Är Gud emot Mercedes eller för Toyota? Lämna det hem. I mötet sitter två missionärer som hade varit i ett land i Afrika. Den mannen var olik alla andra oss pojkar. Han hade på lördagen provkört släktingens Mercedes. Och släktingen hade lovat, om du stannar hemma i Sverige så ska du få köpa min Mercedes till ett väldigt bra pris. Och han sitter på mötet, är ni med? Jag tänker hur en pojke kan tänka, hur vi gubbar. Nej, inte vi, det var ju han bara. Ja. Och så tänker han på Mercedesen och så säger Herren, du ska inte köra Mercedes, du ska köra Toyota. I missionärsbostadens garage i Afrika stod Toyotan. När mötet är slut så går makarna hem. Och där tar de varandras händer redan i kyrkan. Och de kommer hem och böjer om knä i köket. Och inviger sig på nytt för en period i Afrika. Ja. Alltså Gud är stor. Underbar. Blygs inte för nådegåvan. Ni vet, ibland har vi sagt för mycket. Ibland har vi sagt för lite. En del ska vara med och bjuda för sjuka. Andra kanske inte ska vara det. En del ska frambära profetiska budskap i församlingen. En del ska göra den lilla cellgruppen. Eller bara hemma vid köksbordet, kanske för familjen. Någon behöver inte använda profetformen och säga så säger Herren. Utan får i fackföreningsmötet eller i skolan uttyda någonting från Gud. Och jag längtar efter det här. Då människor ska vara så fyllda av den heliga ande. Så man talar ord från Gud som kan bli till hjälp och uppmuntran. Blygs inte för nådegåvan. Och alltså, församlingen ska vara ett hälsohem. Är ni med? Det ska den sjuke komma, den trötte komma, den ensamme komma, den fattige komma. Och så i församlingen ska vara ett hälsohem. Och när man går ut därifrån så ska man vara 2 centimeter längre, därför att man har mött Gud. Inte nedtryckt. Man ska vara därifrån glad, därför att man har mött Gud. Kära Gud. Vart det för många ord här? Blås liv. Är det någon av er som vet vad modlöshet är? Och det är som om över Sveriges land idag, vi kan inte säga att vi är förföljda, för det är vi inte. Men det finns en smog över landet. Otro. Och tänk i frikyrkokretsar vad mycket det finns. Omöjligt. Och så vidare. Jag har hört det här. Det går inte, det är omöjligt. Och vi behöver bedja Gud, kom i din ande över oss i din församling. Vi får bort lite oföre och istället få se möjligheternas Gud. Gud kan än idag förvandla och göra under. H-A-L-L-E-L-U-J-A. Och ni vet, det står i... Jag tror jag ska berätta det istället för vi tar läsningen. När Israels barn ska tillbaka från Babylon och bygga templet, då står det i Esra-bokens 4:e kapitel att folket i landet lagade så att judafolkets mod föll och de slutade bygga. Var det 21 år det tog från de startade till de invigde? Och det var inte ett spjut i bröstet eller en gevärspipa i ryggen som var det stora hotet, utan det var modlöshet, och man bygget låg ner i 15 år. Nu ska vi bedja: Gud, kom i din ande så vi bygger. Vi bygger i Jesu namn. Och andens gåvor är ju inte det vi ska tala om i församlingen mest, för de är till nytta, de är till nytta. Och får jag ta bilden? Jag tror det är gamle pingstgeneralen Donald G som använde bilden, om jag kommer ihåg rätt nu. Han använde andens gåvor som bilden att ta en byggnadsställning. Och när man bygger, då flyttar man med ställningen uppåt, här, eller hur? Och när man tittar på ett hus, då tittar man inte på byggnadsställningen, man tittar på bygget. Byggnadsställningen behövs så länge vi är kvar här. Men när vi är hemma, då behövs inte gåvorna längre. Då är det fullkomligt. Ära vare Herrens heliga namn. Och vi är på väg, mina vänner. Vi är på väg. Och här behövs diakoni, tjänandes. Här behövs snickeri. Och tänk vad ni har jobbat här i församlingen. Gratulerar jag till församlingens fina, vackra lokal. Och alla ni som har arbetat här. Jag kan inte det du kan. Du kan inte det jag kan. Men Gud har en uppgift som passar för dig. Nej, förlåt mig. Gud har en uppgift som passar för mig och ingen för dig. Nej, det var inte fel igen, va? Ja, Gud har en uppgift. Tack, käre Gud. Blygs inte. Blås liv i nådegåvan. Du som har hört kanske tungotalets gåva. Du säger jag bara haft någon mening. Släpp fram det igen. För dig själv i bönespråk. När du beder. När du kör bil. Blunda inte bara när du beder. För det är farligt när man kör bil. Då ska man ha ögonen öppna. Men så kommer Guds ande över oss och förnyar oss. Halleluja! Jesus är underbar. Jag tycker han vill förnya oss i den heliga handen med gåvorna. Därför påminner jag dig, Timoteus, blås liv i nådegåvan. Titta, ska ni se nu. Vi tar 30 gåvor. De ligger här upplagda här. Alla 30. Under gåvorna ligger 3 grundfundament som det står om här i texten. Det står så här: Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kärlekens, kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Alla gåvor ska fungera i kärlek, alla ska fungera i kraft och alla ska fungera under självkontroll. Och då är gåvan att skilja mellan andar också viktig. Det är liksom renhållningsgåvan i församlingen, att man får korrigeras och hjälpa varandra. Oj, nu vart jag mångordig här, men jag kände jag... Församlingen är ingen lekstuga för andens gåvor, men församlingen är en träningslokal, om ni förstår mig, ett träningscentrum för att använda gåvorna. Och då kan man ta fel ibland, men då ska man be om förlåt och säga: Gud, hjälp mig. Och andra får hjälpa mig, korrigera mig. Och jag har försökt på bibelskolan att uppmuntra ungdomar att lyssna in Gud. Och sist i torsdagskväll, jag reste hit igår, alltså upp till Norrbotten, i torsdagskväll, då vi hade vårt källgruppsmöte hemma i Kumla, jag är med i en bönegrupp. Och den damen som satt bredvid mig, en 91-årig dam satt bredvid mig i torsdagskväll. Och så lägger hon handen på min hand i torsdagskväll och så börjar hon profetera. Då lyssnar man. Vad säger gamla Ingrid Andersson, vad säger hon? Hon hade en hälsning till mig. Och jag måste kolla, är det här från Gud? Och jag tror att det var från Gud, en uppmuntran till mig. Tack gode Gud. Gamla Ingrid, men det är inte bara Ingrid. Vi behövs allesammans här. Blås liv i nådegåvan som finns dig sedan jag lade mina händer på dig. Ja, ska jag säga amen här? Ja. Och nu ska ni veta. När Timoteus får det här brevet, då är han i 35 års åldern. Så det är ingen gammal man. Bevara tron, Timoteus. Blås liv i gåvan. Och några ord innan jag säger amen. På vers 8. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, säger Paulus. Alltså, blygs inte för evangeliet. Och evangeliet är, det läste jag här tillsammans med er. Vad är det som har hänt? Enligt löftet om liv. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, utan genom sin nåd. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset. Ja, jag har förmånen ibland att göra husbesök och möta människor. Och det är klart att jag ska bekänna för er att jag brukar inte ta med mig Närkesallehanda eller Expressen eller Aftonbladet. Nej. Men jag försöker ta fram Bibeln och läsa. Läsa en hälsning till både gamla och sjuka och till unga människor. En hälsning från ordet. Timoteus, skäms inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig. Det är fint det han skriver här. Jag var pastor i Huskvarna i 10 år. Och jag fick ett avskedsord av församlingen. Det var det fjärde kapitlets, andra Timoteusbrevets fjärde kapitel, vers 9. Det fick jag av församlingen som avskedsord. Kan ni få det? Det fick jag som avskedsord av dem. Första, eller andra Timoteusbrevets kapitel 4, vers 9. Försök komma hit snart. Det var väl vänligt av dem efter 9 år. Eller 10 år var det nästan. Försök komma hit snart. Vad ligger bakom det? Är ni med? Han frös. Ta med dig manteln. Han frös i fängelset. Han hade tydligen ingen att läsa. Ta med dig pergamentsrullarna. Men det fanns något mera. Försök komma hit du också, Timoteus. En yngre kollega som går till en äldre kollega och talar om vad som händer och sker. Så jag får uppmuntran, första Korinthierbrevet 16 kapitel och Filipperbrevet 2 kapitel. Så jag får uppmuntran i att det är inte bara tillbakagång och problem. Det är också uppmuntran. Gud går fram. Och vi ska uppmuntra pionjärerna, de som har varit före oss. De som kanske inte orkar vara med. Ibland skulle vi gå till dem både med bröd och vin. Och ge dem en hälsning. Jesus är uppstånden och han lever. Och vi fortsätter att tjäna honom i väntan på hans tillkommelse. Nu ska jag säga mitt amen. Timoteus, var rädd om din tro. Timoteus, blås liv i gåvan. Timoteus, skäms inte för vittnesbördet. Det var min hälsning i eftermiddag. Hoppas det blir till någon hjälp för dig. Far, nu ber jag i Jesu namn. Kom en smörjelse över hela församlingen här i Korskyrkan i Älvsbyn i eftermiddag. Förnya tungomålstalarna. Herre, förnya den som har fått gåvan att tala i tungor. Och lägg nya gåvor, flera gåvor, så vi ska bli till nytta. Till nytta, till nytta, till nytta. Och Herre, vi vet att den säkraste gravmätaren på vårt andliga liv är inte gåvorna, det är frukten. Och nu ska du ge oss kraft så vi kan bära frukt genom att du ger oss gåvor. Och deras kraft, kraft. Åh, Herre, smörj oss i eftermiddag med glädjens olja, Herre. Möt oss som din församling. Och jag ber om både kvantitativ och kvalitativ tillväxt i församlingen, Herre. Låt det bli fler som bekänner sin tro. Låt det bli fler som säger, jag vill följa dig, Jesus. Jag vill dela församlingens lidande och nöd, men också dess glädje. Far, det ber jag om. Det ber jag om. Åh Herre, jag tackar dig för att jag får möta vännerna här. Välsigna denna kyrka, låt det bli till välsignelse för hela samhället. Låt människor här få höra om dig, få tro på dig och uppleva att du är den uppståndne levande frälsaren. Käre Gud, vi känner i eftermiddag, det är glädje att få vara med. Egentligen skulle vi vara med och säga nästan, ja Herre, tack, det är glädje till fyllest. Och nu välsignar du ditt folk. Och vi ber för måltiden vi ska dela, vi ber för mötet ikväll. Låt det bli en högtidstund inför ditt ansikte och morgondagen, vi lämnar det i dina händer. Men just nu är du här, Herre, för att röra vid någon i eftermiddag. Är det någon som har en profetisk hälsning, så släpp fram den hälsningen. Du behöver inte säga, kanske så säger Herren, men du har en bild, du har någonting du vill förmedla, en uppenbarelse. Vi lyssnar till dig just nu. Kör dig. Jesus. 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 Åh, Jesus. Vi tar en stund av lite lov eller lite tacksägelse. Och då kan du för dig själv släppa fram ditt tungotal som du inte har släppt fram på länge. Och då säger du, jag har inte fått tungotal, men då vill jag säga, prisa Jesus på svenska. Så mycket superlativer du får fram om Jesus. Så kanske du slutar på svenska och så fortsätter ett annat språk. Ja, tack käre Gud. Tack käre Gud. Och nu rörde vi profethjärtan. Nu rörde vi dem som har gåvan att be för sjuka. Nu rörde vi dem som har gåvan att meddela vishet. De som har trons nådegåva. De som har gåvan att trösta. De som har gåvan att vara generös. Gåvan att förmana. Åh, jag prisar dig. Herre, du förnyar ditt folk i den heliga ande. Vi ska bli till nytta i Älvsbyn. Vi ska bli till nytta i Älvsbyn. Tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus.